Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Nu är det ju oktober.
Ja, det är det.
Ja, och löven börjar falla ner.
Mm, härligt.
Det börjar regna.
Ja.
Men solen kikar fortfarande fram lite, eller hur?
Ja, den har väl gjort det någon gång i alla fall. Jag minns.
Senaste dagen.
Imorgon skulle den titta fram.
Ja.
Då är det.
Då är det att gå ut.
Ja, då är det bondpermis.
Ja. Ja, absolut. För att av den anledningen så vill vi prata om ett viktigt tema.
Mm.
Vi kallar det för nordiskt mörker, D-vitamin och autoimmun sjukdom.
Just det.
Mm. Välkommen till Paleoteket. Det här är 27 avsnittet och podcasten har funnits i 1 år. Den handlar fortfarande om hur du med kost och livsstilsförändringar kan bygga upp din hälsa. Vi försöker ge dig kunskap och inspiration för att Du ska kunna ta makten över din egen hälsa och minska symptomen av autoimmun sjukdom, magproblem, allergier och kroniska hälsobesvär. Vi som gör podcasten är Karl Hultén som är biomedicinare och bland annat en av författarna till boken Autoimmun kokbok, läkande paleokost. Och så är det jag, Anna-Maria Norman, som är beteendevetare som just nu håller på att utbilda mig till kostrådgivare och hälsocoach. Vi finns på paleoteket.se och på Facebook och Instagram. Och sen har vi ett nyhetsbrev som du jättegärna får registrera dig på paleoteket.se.
Det är dags att börja äta D-vitamin. Mm. Det har ju att göra med att autoimmuna sjukdomar förekommer väldigt hög grad här uppe i Norden. Jämfört med sydligare breddgrader. Och det beror delvis på kopplingen mellan immunförsvaret och D-vitamin. Och jag tycker att det här är väldigt viktigt, för att det här är den absolut viktigaste kostfaktorn att känna till om man har en autoimmun sjukdom. Så därför brukar jag alltid rekommendera alla med autoimmun sjukdom att göra en mätning av D-vitaminnivån för att kunna justera till lämplig nivå då. Och vilken det är kommer vi gå igenom lite senare.
Men vad är D-vitamin och hur bildas det i kroppen?
Ja, vi börjar där då. Ja. Under evolutionens gång så har människor på den här mörka delen av jordklotet utvecklat ljus hy då för att kunna bilda D-vitamin. För det bildas i huden med hjälp av ultraviolett ljus av hög energi. Det är just det som finns på sommar och vår, mitt på dagen. Inte så mycket tid alltså. Och det här kallas för UVB-ljus. Och det absorberas då i huden av en form av kolesterol som kallas för 7-dehydroxykolesterol. Ett svårt ord, men det ombildas till previtamin, D3. Och det omvandlas sen till D-vitamin i grundformen, som är den form som vi äter den. Mm. Så det här sker med hjälp av ljuset, den här transformationen. Men det är inte den aktiva formen som vi äter och som vi får i huden. Utan för att det ska aktiveras så måste först levern omvandla D-vitaminet från huden och kosten till 25-hydroxyvitamin D. Alltså en mellanvariant, och det är den som man brukar mäta i blodprov. 25-hydroxyvitamin. Och sen så kan en flera olika organ aktivera det här. För det här är inte den aktiva formen heller, utan det är en mellanvariant. Men det är det, eftersom det är det som bildas av levern, så är det det som bäst speglar D-vitaminförråden då. Men idag så vet vi att njuren har väl varit det som man har sagt under lång tid, att ja, men det är där som D-vitamin aktiveras. Men idag så vet vi att det här är en så viktig aktivering, så att det sker i musklerna, bukspottkörteln, prostatan, i vita blodkroppar. Så kan det här aktiveras.
Och vad är den aktiva formen för något? Vad heter den?
Ja, förlåt. Kalcitriol heter den aktiva formen. Mm. Ja, det heter den eftersom den hänger så nära samman med det vi känner till om kalciumomsättning i kroppen.
Just det, det ska vi prata lite om sen, hur D-vitamin hänger samman med kalcium.
Ja. Ja, just det, vi kan vänta med det. Mm.
Men det är den aktiva formen, och sen när man mäter sina D-vitaminnivåer, är det det man mäter då?
Då mäter man den här 25 hydroxyvitamin D. Och det mäter man alltid med en metod som heter HPLC. Eller vätskekromatografi. Liquid chromatography ska man helst mäta med. Mm. Men nu tar jag händelserna i fel ordning här kanske. Eller du hade tänkt.
Men vad gör D-vitamin i kroppen då?
Man kan se D-vitamin mer som ett hormon. Eftersom det fungerar som ett... mer som ett signalämne än en byggsten. Om man tänker sig flera av vitaminer och spårämnen fungerar mer som byggstenar i olika aktiva byggstenar i proteiner eller aktiva ämnen. Men D-vitaminet är mer som ett hormon i sig. Och historiskt, om man ska gå tillbaka och ta den biten, så det kallas ju då för rakit när man får brist. Brist kallas för rakit eller engelska sjukan. Och det här har i och för sig varit känt ända sedan antiken, de här symptomen.
Men det dök upp då, diagnostiserades när engelska arbetarfamiljer flyttade in från sol och landsbygd till stadens mörker, och då fick barnen skelettdeformationer och hjulbenthet det vanligaste. De växte inte som de skulle. Och därför så är D-vitamin, det kallas för kalcitriol för att det är just kopplat till upptaget av kalcium i tarmen. Och det gör också att njurarna inte låter kalcium gå ut med urinet. Så det blir som en dubbel effekt där, att upptaget ökar med hjälp av D-vitamin och utsöndringen minskar. För lite D-vitamin kan därför leda till benskörhet och bristande utveckling av skelettet. Vilket är ett av skälen till att vi ger D-vitamin till barn. Men vi vet också att brist kan leda till cancer, hjärtsjukdom, autoimmuna sjukdomar. Och det är också överrepresenterat vid Alzheimers, Parkinsons, tjocktarmscancer, schizofreni, autism, depression, alltså psykologiska, utvecklingsstörning och övervikt. Och det här är ju väldigt många olika effekter. Så D-vitaminreceptorn har, den finns i nästan hela kroppen, i kroppens väldigt många olika delar av kroppen. Någonstans, om jag inte minns fel, så är det omkring 130-120 celltyper som har receptorer för D-vitamin. Och de finns liksom inuti cellkärnan. När de binder D-vitamin så fungerar själva D-vitaminreceptorn som en transkriptionsfaktor för en mängd olika gener. Så att beroende på vilken celltyp vi pratar om så kan bristfälliga nivåer av den transkriptionsfaktorn som man kan betrakta D-vitamin som då göra så att genuttrycket förändras, så att själva arvsmassans uttryck kan påverkas negativt och sjukdomsskapande vid otillräckliga nivåer. Och
det där är ju jätteintressant. Så det är just att receptorn är i cellkärnan som gör att det kan få så stora effekter.
Ja, den är ju fettlöslig. D-vitaminet är ju fettlösligt, så det går ju rakt in i cellen. Så det kan ju potentiellt gå in i alla våra celler. Men idag så har man, om jag inte minns fel, jag har inte siffran framför mig, men jag tror att 130
mycket
celltyper,
i alla fall.
Många celltyper, otroligt många vävnader har receptorer för D-vitamin helt enkelt. Benmärgen, hjärnan, tarmen och immunförsvarets celler som vi kommer att prata mer om. De tycker jag är ju särskilt intressanta idag.
Vilken roll har D-vitamin inom immunförsvaret?
Det är flera olika väldigt viktiga roller att känna till. Särskilt för personer med autoimmun sjukdom. Men D-vitamin kan, alltså D-vitaminbrist gör så att vi blir mer mottagliga för infektioner. Så att det här påverkar också slemhinnehälsa och reglering av immunförsvaret som är väldigt komplex. Så D-vitamin, innan man liksom börjar prata om de specifika effekterna, så kan man säga att D-vitamin har otroligt komplexa effekter. Både när det gäller immunförsvaret som en försvarande funktion för att hindra infektioner då i slemhinnor till exempel. Och har en mängd olika effekter på reglering och aktivitet av olika celltyper som är involverade i autoimmunitet. Men för det första så vet vi att autoimmuna sjukdomar har samband med brist på D-vitamin. Och där har man sett samband med MS, reumatism, diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomarna och SLE med flera. Och flera studier har visat hur låga D-vitaminnivåer hittats hos personer som har utvecklat autoimmun sjukdom då. När man har kollat på personer som redan har utvecklat så har man sett att där finns det låga D-vitaminnivåer. Man vet också att barn till mödrar med lågt D-vitamin har en ökad risk för autoimmun sjukdom. Och när autoimmun sjukdom redan har uppstått så har fortfarande D-vitamin en viktig roll att spela. Man har sett att personer som får ett sämre förlopp av en viss autoimmun sjukdom, det är korrelerat med lägre nivåer. Så att inom en och samma sjukdom så är det också liksom dosberoende på det sättet. Och i allmänhet så ser man att personer med autoimmunitet har nästan alltid lägre än friska individer. Och det är kopplat till ju svårare symptom, desto lägre D-vitamin, om man förenklar lite. Så,
och varför ser man den här kopplingen då, skulle man kunna säga?
Jo, det är för att alltså D-vitamin har så flera väldigt viktiga roller. Och de två viktigaste celltyperna, vi kommer gå igenom några celltyper som är involverade här. Men just B-cellerna tänkte jag vi skulle börja med, för de är viktiga i vårt försvar mot en mängd olika infektioner genom att B-cellerna bildar antikroppar. Och vad man har sett är att de kan vara aktiva i attacken mot, alltså just bildning av antikroppar är aktuellt vid en mängd olika autoimmuna sjukdomar. Och då har man sett att högre nivå av D-vitamin kan hindra sjukdomsskapande B-celler från att både nybildas och differentiera. Och det kan också dämpa deras produktion av antikroppar. Så att mer aktiva B-celler som fortplantar sig snabbare och är mer aktiva i attacken kan alltså vara resultatet av låga D-vitaminnivåer.
Mm.
Sen är det också så att om vi lämnar B-cellerna och pratar istället om reglering mera, så vet vi att när T-celler är en annan typ av celler som kan vara aktiva både i reglering och i attack. Men det finns en typ av aggressiva T-celler som heter TH17. Och D-vitamin kan hindra de här aggressiva T-cellerna från att bildas.
Mm.
Och D-vitamin kan också öka mängden reglerande T-celler som fungerar lite som diplomater i en krissituation. Att de försöker mildra attacken och kan gå in och specifikt attackera celltyper som har spårat ur och så. Men inte nog med det. För att de här producerar ju olika, alltså de här celltyperna, T-cellerna, engagerar ju också lite bredare liksom i hela kroppen aktivering av inflammation generellt. Och då har man sett att inflammationsskapande signalämnen som IL-17 och IL-21 går ner vid högre D-vitaminnivåer. Och det minskar inflammationsnivån generellt. Och istället så bildas antiinflammatoriska signalämnen som IL-10 till exempel. Men, och det här involverar också andra celltyper som också kan bilda, alltså monocyter kan också bilda inflammationsskapande signalämnen och de dämpas också. Så det påverkar inte bara T-cellerna där. Sen en annan viktig funktion som har att göra med tolerans för kroppens egna vävnader, det har att göra med dendritiska celler. Och där har man sett att då den mognaden av de här dendritiska cellerna är något som kan vara negativt. Att de här dendritiska cellerna hålls i ett omoget tillstånd, vilket är positivt för att uppnå tolerans. Och det här är också en sak som D-vitamin kan bidra till. Då, att hindra att de mognar fram.
Mm.
Så om man ska sammanfatta så kan man väl säga att D-vitamin är väldigt vanligt. D-vitaminbrist är väldigt vanligt vid autoimmun sjukdom. Och att immunförsvarets celler generellt svarar positivt. Inflammationsdämpande och för ökad tolerans och bättre reglering med ökat D-vitamin. Det var en liten intensiv genomgång. Det här är otroligt komplexa.
Mm.
Och det finns ju hur mycket som helst att säga om interaktionen med T-celler bara. Men jag tror att det här var liksom en bra överblick i alla fall.
Och det känns som att man förstår att det är viktigt att ha bra D-vitaminnivåer av det. Vi har ju titeln liksom nordiskt mörker.
Ja.
Så att det talar ju om lite att vi kanske har lite större risk här.
Ja.
I Norden.
Ja, men det, och här ser det lite olika. Alltså, man kan väl först säga att alla som bor i Sverige har en risk att drabbas av lågt D-vitamin, anser jag. Och då finns det ju särskilda grupper som är mer utsatta än andra. Så självklart är äldre personer som kanske inte äter lika mycket, eller personer med mörk hy, personer som använder mycket solkräm, eller personer som är överviktiga, veganer och personer som undviker att vara ute i solen helt enkelt. Det är grupper som lätt får brist. Men när det gäller de studier som finns, så bedömer man har ju satt ett gränsvärde liksom för vad som betraktas som bristfälliga nivåer. Och då är insufficiens inte samma sak som, alltså att otillräcklig, den otillräckliga nivån har satts till 50 nanogram per liter. Och med det gränsvärdet så har, det finns en mängd olika mätningar, det här är lite komplicerat, men med det gränsvärdet så har 23,1% av svenska män och 17% av svenska kvinnor, 17,1% av svenska kvinnor bristfälliga nivåer. Men det kanske inte är helt rättvisande, för alltså att säga att det här, att den här nivån som man har satt, och där man ser de siffrorna, alltså 50. Man har nämligen sett att nivåer på 40 till 45 nanomol per liter hos spädbarn kan alltså få rakit och engelska sjukan vid den nivån för vissa individer. Så att sätta nivån till över 50, just bara 50, man kan kritisera det med tanke på de samband vi idag vet med immunhälsa.
Att det är ganska lågt.
Det är otroligt lågt. Ja. För i studier så har man sett, i Sverige så är vi inte lika utsatta som vissa av våra nordiska grannar. Det finns studier från Danmark, Finland och Polen och Irland där man funnit att i stort sett alla, alltså bland unga flickor, så har i stort sett alla i de här länderna lägre nivåer. I en studie som, den har några år på nacken, den här studien i och för sig. Men den visar att omkring 2/3 av äldre kvinnor har lägre än 50. Och i stort sett alla unga flickor med medelålder av omkring 12 år har under 50. Och i nordamerikanska studier så har man sett att omkring 42% har brist. Där har ju afroamerikaner har ju väldigt hög förekomst på 82%. Följt av latinamerikaner på 69, och där vet vi att vi ser ännu sämre siffror hos somaliska kvinnor som lever i Dalarna, så har de omkring 90% under 50. Så det är ju stor skillnad mellan olika grupper här, men i Sverige så har vi D-vitaminförstärkta mejeriprodukter till exempel, och en mängd andra produkter som är berikade med D-vitamin. Och det verkar ha gett lite resultat, för att i Sverige ser ju siffrorna bättre ut än i de här andra nordiska länderna som jag nämnde. Som till och med har bättre breddgrad. Alltså de ligger längre ner, de har mer sol än vad vi har.
Vi vet kanske inte hur de gör med sina barn, om de har sån D-vitamin till alla barn. Och så.
Exakt. Nej, precis. Och det är ju särskilt viktigt just för barn som utvecklas. I och med att just i tidig ålder så är ju genuttrycket både i nervsystemet och i benstommen. Det är då som genuttrycket har som mest avgörande impact för resten av livet. Mm. Så att där ger vi ju D-vitamin till barn upp till 2 år. Jag tycker man kan fortsätta längre. Men det ska ges varje dag. Mm. Och där tycker
det är i alla fall gratis upp till 2 år från. Ja. Barnavårdscentralen.
Men där ser man ju brist hos riskgrupper, ser man ju brist även upp till, ifall man slutar så ser man brist uppkomma direkt så, särskilt hos riskgrupper.
Men vilka värden ska man sikta på då när det gäller D-vitaminnivån?
Ja, men det är inte helt enkelt, och jag har ju kritiserat den här nivån av 50 nanogram som tillräckligt, och det baserar jag delvis på att ja, men till att börja med kanske jag ska, de råden som jag kommer ge här idag, de kan komma att förändras längre fram om vi får veta mer kring forskningsläget. Men inledningsvis så kan man ju liksom konstatera att jägare och samlare som äter en paleokost, de har dubbelt så höga D-vitaminnivåer som vi har i medeltal. Det går inte att hitta en person som har så låga nivåer som vi har. Det är i stort sett alltid över 100. Och vissa individer har så högt som 200. Och då ska man kanske nyansera det här med det här är ju personer som bor nära ekvatorn. Och i vissa studier har man sett att det verkar som att hälsofördelarna med att ligga över 90, alltså att det finns hälsofördelar när det gäller specifika tillstånd och så, att ligga mellan 60 och 90 ungefär sådär. Men att ligga över det har man inte sett några stora hälsofördelar. Då har man sett att kanske det ökar risken för hjärtsjukdom. Men i de här befolkningarna som har dubbelt så höga nivåer som vi har alltid ligger över 100, så har man ju ändå ingen hjärtsjukdom överhuvudtaget. Så det kanske är någonting som är knutet till andra livsstilsfaktorer då.
Mm.
Och att en kombination av en väldigt kalciumrik kost kanske inte är superlämpligt att äta och ha väldigt höga nivåer, kan man ju spekulera i då.
Mm.
Men inom paleo och autoimmun paleo så äter vi ju inte mejeriprodukter. Och det kalcium vi får kommer från andra källor som liksom fisk och benbuljong och grönsak. Det är inte lika mycket. Vi får inte i oss lika mycket kalcium. Så att det där kan man ju liksom spekulera i. Alltså i ett evolutionsmedicinskt perspektiv så kanske de här låga nivåerna, de är för lågt satta ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv tycker jag. Eftersom man måste komma ihåg att melaninet i huden är det som stoppar bildningen av D-vitamin. Det är samma melanin, alltså det här färgämnet som fångar upp UVB-strålar. Och det är som också skyddar mot hudcancer. Och det är en viktig funktion. Så att alla ljushyade svenskar har ju offrat någonting viktigt för att kunna bo här. Alltså vi har offrat en viktigt, viktigt skydd. Om det inte var, alltså det förekommer ju mycket, det förekommer ju hudcancer här. Liksom det är ett viktigt skydd. Så det som har uppstått är, jag tycker att man kan betrakta det som en kompromiss. Vi har inte tillräckligt höga D-vitaminnivåer här, det vet vi. Och vi har förlorat det här skyddet. Så att om vi kan, man har liksom, kroppen har gjort den här uppoffringen, och om vi kan göra något med kosten för att tillgodose de här nivåerna, så är det någonting som borde vara bra. Samtidigt behöver man ju hitta stöd för det i forskningen, om man ska säga det.
Mm.
Men vi har inte optimala nivåer i Sverige, och förekomsten av autoimmuna sjukdomar här uppe visar det. Det är kopplat till latitud och D-vitaminnivåer, så att det är egentligen ganska enkelt. Och samtidigt så vet vi att det krävs ganska höga doser för att D-vitaminförgiftning ska uppstå. Det är doser över 220 nanomol per liter. Och då är hyperkalcemi sånt som kan uppstå då, njursten och sådana saker. Men det finns, när man kollat på nya studier på det här, så verkar det som att för friska individer så verkar det inte finnas så stor fördel att ligga över 125. Så att har man inte autoimmun sjukdom så man absolut inte, behöver man absolut inte ligga över det. Men för den autoimmuna gruppen så skiljer det sig. Den är ju inte frisk. Den har ju ett felreglerat överaktivt immunförsvar. Och då kan jag tycka att man kan tolerera högre nivåer, eftersom D-vitamin har väldigt positiva immunreglerande effekter.
Och vilken nivå är det som man kan ligga på om man har autoimmun sjukdom?
Jag tycker att man kan ligga på ett intervall som motsvarar ungefär de nivåer som vi ser i hos jägare och samlar folk på sydligare breddgrader, alltså mellan 110 till 150.
Mm.
Men jag ser 150 som ett tak som man inte bör gå över. De säkra doserna, man kan inte ta hur höga dagsdoser som helst, men att så länge dosen ligger under 4000 så finns det inte något som pekar på att det skulle leda till negativa hälsoeffekter. Men att ta dagsdoser på 5-10 kan vara för mycket.
Mm.
Det kan leda till för höga. Men,
4000 men, IE?
Ja, precis.
Och om man är frisk då? Då kan man sikta på en lite
lägre. Då kan man sikta
lägre.
Mellan 80 till 150.
Mm.
Det är det funktionella spannet. Där tillräckligt med D-vitamin. Alltså att ligga över det ger inte positiva effekter på varken immunförsvar eller andra.
Mm.
Gentranskription. Men det är liksom, man får se det som en funktionell hormonell nivå. där det ger optimala effekter på gentranskription och så. Mm. Och man har, när man har satt gränsvärdena i Sverige, jag tycker det verkar som att man har utgått ifrån de nivåer där man ser att ohälsa uppstår. Det är inte alltid det är liksom förenligt med optimal hälsa. Och särskilt inte när vi ser att autoimmuna sjukdomar ökar.
Mm.
Och i USA har man höjt gränsvärdena. Man bör ta hänsyn till vad som kan anses optimalt ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Man kan inte bara stirra sig blind på när ohälsa uppstår.
Mm.
Och också vill jag kanske frisera siffrorna lite, kan man tycka. Eftersom man sätter ett lägre gränsvärde så förefaller det som att fler är friska.
Mm.
Och vi vet att det är en betydande del av Sveriges befolkning. Alltså 20%. Alltså det är ju högt, trots att vi har förstärkta livsmedel då.
Mm. Mm. Men doser för vuxna då skulle det kunna vara mellan 2000 och 4000 IE.
Ja, precis. Eller hur?
Och hur funkar det nu när man tar D-vitamin? Då, det lagras ju ett par månader, eller hur?
Ja, alltså det, halveringstiden varierar hos olika individer.
Mm.
Alltså en väldigt överviktig individ som har korrekta nivåer kan ju ha mycket längre. Alltså i och med att det lagras i fettväv också.
Mm.
Så då kan man ha, det är ganska individuellt.
Mm.
Men 6-8 veckor, en halveringstid, alltså det är ganska långsamt ändå. Men de flesta får ju brist framåt sen vintern om man inte tar något.
För det, men jag tänker så här, om man missar en dag så
nej, gör det ingenting. Spelar ingen roll. Eller absolut en
vecka, inte. Så gör det ingenting heller. Nej, man kan finns liksom boosta upp det.
Ja, det finns, det om jag inte minns fel så finns det studier som visar att det kan finnas fördelar med att ta dagligt, även om det man kan få upp nivåerna effektivt med att ta en bolusdos en gång i veckan.
Mm.
Jag tycker det känns bekvämare att ta det dagligt. Men att nej, men det går också att höja nivåerna i och med att det lagras. Så går det att höja med bolusdoser.
Mm. Ja, vi tar ju droppar för det är så smidigt.
Ja.
Så kan man dela upp det på barnen och på oss.
Precis, och då tas det upp effektivt också.
Mm. Mm. Ja, det tas det upp mer effektivt?
Mm. Ja, alltså det tas ju, det, i och med att det är fettlösligt så det är ju då redan löst i fett.
Mm.
Och om det inte så att du tar torrvarianter av D-vitamin så behöver ju de lösas i det fett som du äter med kosten. Och det är inte alla måltider som är så fettrika kanske.
Mm.
Så det hänger att göra med det.
Ja, oh, intressant.
Det har vi med det.
Mm. Men kan man ersätta solexponeringen med kosttillskott då?
Nej, det kan man inte göra. Det just när det gäller D-vitamin så är solexponering det bästa. Det är det som gäller att fokusera på. Har man autoimmun sjukdom så tar man också ett kosttillskott. Om man försöker fokusera på att äta sådana livsmedel som är rika på D-vitamin. Men du kan inte ersätta solexponering. Man har sett att det var en färsk studie som kom ut 2016 där man kollade på 30 000 svenska kvinnor som man följde då under 20 år. Och det visade sig att de som undvek solen hade dubbelt så hög risk för dödsfall. Alltså oavsett orsak då.
Mm.
Och det är ju ganska stor skillnad. Och vi vet att det är flera hormon som produceras i huden parallellt med D-vitamin. Och att både UVA-ljus och UVB är värdefullt för det här. Så oxytocin produceras i huden, vilket är ett njutningshormon. Men också alltså UVA och UVB-ljus kan ha den helt enkelt ha immundämpande effekter genom att det uppreglerar TNF-alfa och interleukin 10 och att påverka de här reglerande T-cellerna så att de aktiveras. Och det påverkar såklart den autoimmuna processen. Sen finns det
dämpar annat liksom den autoimmuna processen.
Ja, eller stimulerar reglering kan man säga.
Mm.
Och så det kan solstrålning göra direkt. Det är någonting som inte har med D-vitamin att göra utan det är en direkt effekt på immunförsvaret. Och det finns också ett hormon som heter alfa-melanocyt-stimulerande hormon. Och det utsöndras också vid solexponering och har immundämpande och symptomlindrande effekter vid inflammatoriska tillstånd.
Mm. Men det är det där med var man ska få solexponering någonstans har jag tänkt på. Alltså för på vintern så kanske man inte tar av så här kläder och får så mycket på huden. För D-vitaminet bildas väl i huden så att Mm. Så att det är viktigt att man visar huden. Men för de här kan det också vara värdefullt att få i ögonen, liksom, att få i ansiktet.
Ja, men absolut. Och det har ju mycket med dygnsrytm att göra och reglering. Men, så, och det har ju också indirekt positiva effekter vid autoimmun sjukdom. Så att få ljus på vintern är jättebra.
Mm. Ut de soliga timmarna, sitter inte inne på kontoret just när det är som soligast. Nej. Gå en lunchpromenad.
Jo, men det låter bra.
Ja. Och vad finns det för livsmedel med D-vitamin då?
Det är ju fet fisk och lever är väldigt rikt på D-vitamin och äggula. Jag tycker att fokusera på solen och liksom fet fisk och ett tillskott tror jag är bra för alla med autoimmun sjukdom.
Perfekt.
Men
vi pratade lite om det här med barn. Har vi någon barn och D-vitamin? Har vi något mer att säga?
Ja.
Så att man liksom förebygger alla de här hälsobesvären som kan komma längre
fram. Ja, men jag tycker att till småbarn så ska man helt enkelt bara ge D-droppar. Mm. Det är väl allt jag har att säga.
Sen var det som vi har pratat om också. Om barnen inte äter så mycket mejeriprodukter som då är
exakt, om man har en paleofamilj så då, man behöver ge extra D-vitamin varje dag. Och där får man ju som sagt droppar från barnavårdscentralen eller så kan man köpa det själv och ge.
Vi kan länka extra till de dropparna som vi är i blogginlägget.
Ja.
Ja.
Vi kanske är klara där.
Det kanske vi är.
Ja. Det här blev, jag känner att det blir för långt om vi fortsätter.
34 minuter.
Ja, det är inte så farligt.
Det är inte så farligt.
Nej.
men oktober och gå och handla ditt D-vitamin då.
Ja, men
det är inte alla kosttillskott, behövs ju liksom inte för alla. Men just D-vitamin är ju lite speciellt.
Ja.
Och vi måste inse det, att vi bor ju i Norden.
Ja, men det är någonting som man kommer ihåg att bara för att vi har ljus hy och det är en genetisk anpassning. Tänk det mer som en genetisk kompromiss.
Mm.
Där kroppen har gett upp någonting viktigt och då ger den inte upp allt det.
Mm.
Så att den kompromissen gör inte att vi får optimala nivåer.
Mm.
Så kom ihåg det, vi har inte optimala nivåer naturligt.
Jag tänker också på alla människor som har mörk hy som bor i Sverige. Ja, det är ännu viktigare för dem.
Ja, precis. Där, som vi var inne på, vissa grupper har ju i stort sett alla, och framförallt kvinnor då, i stort sett alla har D-vitaminbrist helt enkelt. Så det är ju allvarligt och det är ju en tickande hälsobomb i och med att vi vet hur det förvärras över generationer också.
Just det, för att det blir en del av den genetiska uppsättningen.
I och med att det påverkar gentransitioner hos barnet och ökar risken för kroniska sjukdomar av olika slag.
Också till nästa generation.
Exakt.
Ja, men det där är ju. Det borde ju vara egentligen sån här gratis D-vitamin till vuxna.
Absolut.
Med mörk hy särskilt.
Jo, men det här är någonting som man, det är bortglömt. Det är inte det borde göras mer än vad som görs.
Ja. Ja. Men då har vi dragit vårt strå till stacken och haft det här avsnittet i alla fall.
Alltid gott.
Ja, bra. Tack för idag.
Yes, hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.